Ta-da-la-la-la-la-la. Då är vi tillbaka här sittandes i Västerås, kan vi väl ändå säga. Det är kul. Vi sitter här med nästa del av Tajmat och klart. Och vi har kommit in i polismördaren Johannes Eklund. Hur känns det här att få att titta på den?
Ja, men framförallt är det kul att se den på Blu-ray.
Ja.
Alltså det är mycket detaljer som framkommer när man ser den i hög kvalitet.
Ja, nu har vi också filmen framför oss och vi sitter bredvid varandra. Så det är ännu roligare också att kunna reagera på när man ser saker live. Vi kan ju berätta hur vi brukar göra. Vi har ju som sagt, vi tittar ju på den separat var och en. Och sen så sätter vi oss och diskuterar den. Men sen att kunna ha den också flytandes i bakgrunden. Man upptäcker saker hela tiden.
Ja, nu, det blir nästan lite kommentatorspår här nu på del två, känns det som.
Ja.
Om vi låter den rulla och pratar samtidigt.
Men det kan ju vara kul. Och vi ska inte uppmana er att sätta på den samtidigt. För när vi svävar iväg, då tappar ni helt synken. Så det ska vi inte rekommendera.
Men vi får väl se om vi inte får ihop en liten sittning med Hans-Åke Gabrielsson och Svarta Diamanten här i under våren.
Vi har uttryckt ett önskemål och han har uttryckt ett önskemål, så det kommer vi absolut försöka sy ihop. Hans-Åke är ju en riktig god bit till Jönssonligan personlighet, måste vi säga. Det där samtal vi hade, det var ju bara lite ett embryo, känns det som. Han kunde ju prata hur mycket som helst.
Ja, och att spela in motsvarande som ett kommentatorspår tillsammans, det vore väldigt kul.
Ja. Så att det kan ni nog skriva upp i kalendern att under det här året kommer vi försöka få till det.
Mm. Ja, det ska vi lösa. Ja, men Sigbritt Mård har blivit mördad. Kasper och Kia har stulit mördarens bil. Och det finns två vittnen i klämma som Kolberg ska förhöra då. Eller kolla deras vittnesuppgifter igen. Och det är Mats och hans älskarinna inne på administrationskontoret.
Precis, det är Batman och Anna Holt som han ska prata med Kolberg. Och Petra Nilsen, hon har väl inte riktigt breakat vid den här tiden. Anna Holt har inte kommit än. Det är ju hennes stora genombrott.
Ja, det måste det ju vara. Hon är också med i en liten roll i Pillertrillan.
Spelar väl Jakob Eklunds första tjej, eller hans ex då, kan man
ja,
säga.
Ja, just det.
Ja, en av dem hade en jacka med kapuchon. Den hade något på ryggen också, ett emblem av något slag. Sån där som fotbollsfans har. Jag menar, det var ju mörkt och de sprang.
Hon sitter i någon reception och han är någon mekaniker då? Eller?
Ja, han är mekaniker. Antingen så är det någon bilprovning, men jag tror att det är... För det är ju knappast en bilbesiktning han håller på med, utan det är nog en bilfirma, eller bilverkstad menar jag. Och sen så sitter hon och är administration. Hon är väl personalansvarig eller liksom jobbar där på administrationen. Så de har ju fattat tycke för varann och inlett ett förhållande när han är gift då.
Precis.
Det får man ju, ja, det får man ju förklarat för sig.
Alla smusslar i Moby, känns det som. Det är hela historien, hela plotten är det.
Ja, men det finns inget annat att göra på vischan.
Kom igen nu, vad är det för motiv? Varför har ni inte gripet honom?
Måste fler sätta livet till först?
Ja. Mördaren är ni egentligen?
Hur fan kan polisen låta en mördare gå fri?
Skulle inte du bli hejarklacksledare?
Vi var ju ute hos Gunnar, men Beck lämnar ju honom där ute. Han har ju förhör med honom, men så träffar han väl på Johan Håsson Kjellgren utanför och tycker att han ska bli hejarklacksledare, för han skriker så mycket.
Ja. Märkligt journalistiskt uppdrag han har där att anklaga misstänkta för mord.
Ja.
Det är ju inte en journalists roll. Han ska väl rapportera vad som händer.
Men på den här tiden känns det som att då skulle man ju framställa journalister som på något sätt bindgarna på något sätt.
Murvlarna.
Och Petra Nilsson har köpt en skinnväst när Kolberg pratar med henne. Och
då, ja.
Det som är intressant med den här scenen är väl också att Kolberg går ju bananas på att lokalpolisen inte har antecknat. Det är sådana skacker glömde. Det såg jag.
Ja. Alltså,
för att Batman, han har ju sett två killar på nöjesfältet. Jag har sagt det i förhöret, men det har ju inte han antecknat.
Alltså, två killar körde iväg i en röd japansk jeep. Det har jag inte hört ett jävla knäpp om.
Kolberg blir ju då lite läst där.
Ja. Men Mattias Knave, har han spelat, förutom alla röster han gör då, har han varit med i så mycket annat?
Nej, utan han är primärt röstskådis. Men i övrigt, jag menar, Skilda världar, det är någon små roll, Rapport till himlen, någon liten roll och
ja.
Svart Lucia. Alltså det, han...
Jag har inga minnen av honom, varken från Skilda världar eller Nya tider, där han skulle vara med.
Också udda att han kommer in i gäster med gester bland alla kändisar. Det känns ju också konstigt. Vad fan?
Med Henry Brunette och Monica Dominic.
Jo, men om du raddar upp de här på rad så kan du ju namnet på alla, men han var det väl ingen som kunde sätta, så jag vet inte.
Martin Timell, Christer Lindahl och Mattias Knave.
Ja.
Det är otroligt konstigt.
han gör väl det han ska. Jag tycker han är lite underskattad skådis där, men han kanske tycker om att jobba med röst mer.
Ja, ja, men i den här rollen är det ju, är han ju väldigt bra. Vi hade ätit på gästgiveriet. Dyrt som fan var det. Jag undrar vad det kostar på det gästgiveriet idag. 94 var det nog inte så.
Nej, precis.
Dyrt egentligen.
Men han hade annat att tänka på. Han har inte tid att svara på frågorna. Han är lite så här väsande röst också. Kolberg får väl i alla fall... Han gör ju lite mer grundligt på polisarbete när han gör förhören.
Ja, och Petra Nilsson har ju också observerat jacka med kapuchong och emblem på ryggen.
Men de har sett väldigt mycket för att de swishar ju förbi där jättekort, jättefort. Så de har ändå uppfattat ganska mycket.
Ja, det är konstigt att hon har kunnat se så mycket i det mörkret.
Dessutom låg de väl till och med ner i bilen också. Så att,
ja. Ja, hon tittar ju upp där, men hon ser väl dem springa. Hon, och då tolkar ju det som två killar givetvis.
Mord. Sigbritt Mord. 38 år gammal. Död genom strypning.
Sen dyker det upp en person här. Obducenten, det är ju Mr. Hamilton himself, Christer Söderlund.
Ja, Gustav i Skilda världar.
Han fick väl ta över, var det inte Haralds brorsa va?
Jo, halvbror eller helbror minns jag inte om det var.
Men är ju ganska lika också, så det blir lite så här Hustle Light på något sätt.
Ja, verkligen. Ja, men han tog ju över när Lars-Erik Berenett lämnade Skilda världar.
Han brann väl upp va?
Gjorde han det? Jag
tror
inte
han
ihåg.
Gick in i något som brann och så kom han inte ut.
Ja, ja, men Christer Söderlund, han gör ju mycket här vid den här tiden. Han är ju fiendens fiende. Där är han ju riktig skurk.
Han börjar ju med förhöret med Skarsgård, så det är en Hamilton. Och så har du fiendens fiende, spelar den där Glycher eller Blycher eller vad han heter.
Blycher är det nog inte. Jag tror att det är Glycher.
Glycher, ja. Glycher, Blycher, det är sak som. Sen har du ju, det är med Haber. Och sen är han ju faktiskt Ulfsson i Hamilton
just
med Stormare.
Just det, Stormare, 98, ja.
Verkställ orden!
Och vi har ju varit inne på det här med Hamilton-filmer. Det finns ju noll kontinuitet.
Ja.
Det är ju Mats Långback, han är med i två filmer. Sen resten byter de ju ut hela tiden. Så det är så sjukt rörigt om man ska försöka titta på de här filmerna. Men som du säger, han är med i Kvällspressen polis, Snoken säkerhetschef, Läckan säpochef, Zonen befäl, Vite riddaren säpoagent och Wallander. Så att han alla
är
de där.
Ja, och Zonen fick du in där också. Ja, det är bra. Visste faktiskt inte att han hade varit död så länge.
När dog han då?
2014.
Ja, jag visste inte ens att han var död. Så att...
Nej, det hade jag.
Vi skulle vara försiktiga med att dödförklara folk i den här podden, jag ska bara säga.
Ja, jag noterade det. Jag tänkte helt fel där.
Ja, det måste vara. Det kan hända den bästa.
Mm. Läckan är han med i också.
Mm. Det var en säpochef.
Han är säpochef där. Mm. Just det, ja men han, det var den typen av roller, myndighetspersoner. Obducent är lite konstig roll för honom kan jag tycka.
Av ren nyfikenhet brukar man liksom inte täcka över kropparna när man...
Ja.
Han får ju något så här... det här är väl kvällens meny. Och så får han se alla liken.
Ja,
där,
det är jättekonstigt att de ligger. Jättemånga nakna kroppar där.
Han kan väl omöjligt jobba med tre lik samtidigt. Att han, alla ska vara framme för allmän beskådan. Jag fattar inte det.
Ja, det verkar jättekonstigt. Det är rena slakteriet här de går. Det är och det är vågar och allting.
Köttmarknad.
Ja.
Käraste, vänta in på mig. Min svåger kommer till stan och jag har inte en chans att smita ifrån. Jag ringer dig senare ikväll om jag kan. Kyssar Kai. Har ni någon Kai här?
Ja, den enda Kai som finns här, han är knappt 7, har precis börjat skolan.
Ja, våran Kai är nog lite äldre. Gift. Och sen vill han uppenbarligen inte visa att han har en liten älskarinna.
Och det är så roligt, Becks kommentar också här. Han vill inte visa att han har en älskarinna. Nej, det är väl det som är själva avsikten med att ha en älskarinna. Det är att man inte vill visa det. Det blir jättekonstigt om du skulle visa det för din fru.
Ja, det blir lite konstigt koncept kanske.
Mm.
Jag gillar den här scenen när Kolberg stormar in på hotellet. Man först hör man slira på parkeringen.
Ja,
och så kommer han in arg som ett bi. Dels för att han är hungrig och dels för det här med vittnena som är helt fel.
Det är ju en trevlig liten middag de sitter med.
Ja.
Klassisk svensk husmanskost. Det verkar väl vara någon stekt strömming eller någonting och lite hårt bröd och öl. Och...
Flyktbilen var en japansk jeep och registreringsnumret är okänt. Vid brottstillfället så fanns det 3 stycken japanska jeepar av den här typen som var stulna.
Här är det ju också sannolikt att Mats och Eva har kunnat fastställa vilken bil det är. Ja. Det är lustigt att de säger japansk Jeep. Jag menar, det är ju en Nissan Terrano.
Ja, men det var för avancerat. Då säger man japansk Jeep.
Ja, det är konstigt. Men att det är klart att polisen har ju ändå... De har väl gått ut med bilmodell också, får man anta.
Har bilägarna alibi? Ja, jag har inte hunnit kolla det än.
Ja, det borde man ju göra.
Jag ska göra det. Kan jag få käka först?
Spåret de har då, det är ju Sundströms kexfabrik då, den här jeepen. För de andra kollar de väl inte upp, va? Alltså.
Nej, det är ju inget man får se i alla fall.
Nej.
Sen är det också konstigt, som de säger i slutet, alltså alla jeepägare har ju alibi, sa Kolberg.
Mm.
Det, vadå? Det har de ju inte kollat uppenbarligen.
Alltså, alibi, alltså om bilarna var stulna så kan ju de ha sagt jag satt hemma, men ja, det är väl mer det. De har väl frågat, vad gjorde du Sundström när din bil var stulen?
Ja, i princip. Och det har de ju inte frågat, för det åker ju Bäck och frågar honom sen.
Ja.
När han vill se Sundströms tavelsamling.
Sen blir det ju en lite udda scen där polisen får för sig hämta Gunnar och sätta han i fängelse för att han känner sig trygg. Jag vet inte, fan, det är jättekonstig scen.
Ja, det är väl inte riktigt polisens sak bara för att det hänger journalister hemma hos honom.
Nej. Och, ja.
Eller så är det de känner. För Gunnar, han har ju inte frågat efter det där.
Nej, och det blir ju också konstigt. Jag menar, det är en sak om de sätter han på hotellet då, eller inom rummen. Nu låser de ju in han i någon fyllcell med schackpjäserna.
Ja, men de har ju ingenting annat.
Nej,
men det är
ju
för att skydda honom.
Ja.
Det är alltså inte fråga om någon arrestering, Molin.
Nej, jag måste poängtera det för Kjellgren där.
På natten kommer ju Sydsvenska Dagbladet och levereras framför på polistrappan.
Ja.
Som jag sa, det är enda kopplingen till Skåne, eftersom det ska utspelas i Anderslöv i Skåne i boken.
Mm.
Så det tolkade jag från början som att det här skulle kunna vara någon skånsk liten ort.
Känns ju som att de har ju sparat en rest från boken och så har de lagt in något eget. Det skapar ju bara en förvirring.
Ja, verkligen.
Du kände Sigbrit Mård?
Jag träffade henne bara på jobbet.
Mm.
Hon var trevlig. Jättetrevlig mot alla och så. Fast jag tror inte någon av oss kände henne speciellt väl.
Hon som kommer in här, Ann-Maria Kastrup, vad känner du igen henne ifrån?
Ja, det är ju det jag har suttit och funderat på. Och jag har faktiskt inte kollat upp det. Men...
Anki i Rederiet. Tonys flickvän.
Ja, som han är otrogen mot ganska notoriskt.
Med Anneli Rydén, va?
Just det. Deras terapeut.
Och sen har hon någon son som blir påkörd där.
Ja, som Tony ska försöka bonda med och sådär. Just
Jonas,
det är ju hon.
Ja.
Det var så länge sedan jag såg Rederiet. För jag visste att när jag såg den här filmen som liten så visste man ju direkt att det är vem hon var. Men nu har jag faktiskt glömt bort det och jag orkade inte kolla upp det heller.
Nej, jag gjorde det. Så att, då slapp du det. Hon har väl ingen jätteroll i film. Hon går förbi där och säger lite exposition så där, men annars så försvinner hon ganska fort ut i handlingen.
Ja, och Beck känner väl också ganska direkt att det här, hon är ganska meningslös att prata med, för hon har ju inga uppgifter.
Men det som är mer intressant är att Malm går ju ut i tv under pågående utredning och berättar att fallet det är löst och klart.
Vi har mördaren så att säga inringad.
Sådana där uttalanden skulle ju ingen göra. Det är det som Nej. Är så roligt. Nej, men så här, det är klart. Det är, mördaren sitter där och väntar på att vi ska hämta honom.
Vi har honom inringad. Det är ju tur för Kasper och Kia att det här utspelar sig på 90-talet. För det här, hade det här varit idag, då hade det garanterat funnits larm i den här sommarstugan. Så de hade ju blivit upptäckta direkt.
Ja, 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 visst.
Nu har de liksom bott här ett par dagar.
Ja, och de verkar inte vara rädda att någon ska komma och dit heller. Utan de känner att nej, men det är väl ingen som bor här. Och så tar de in där.
Ja, ja, men det är en ensam stuga mitt i vintern. Kasper ligger och tittar på tv. Han går ju upp över på någon MTV eller någonting.
Han sätter på Sator istället. I wanna go
home.
Så de får komma in där.
Vi
behöver ju reda ut varför Maj Sjövall har en laddad pistol i byrålådan.
Ja.
Var hon hittar den någonstans. Det får man ju inte ihop riktigt.
Nej, det är...
Gangster Maj.
Ja. Men här gör ju hon sin cameo när Gunvald är där. Vem ska städa upp här egentligen?
Men det är som sagt, det är lite oklart varför det skulle ligga en laddad pistol där.
Ja, men det är ändå inte en insmugglad revolver. För hon har ju ändå anmält att den är borta. För det säger ju Gunvald. Det är bara revolven som är borta. Men det är konstigt att du får ha den där och att du inte måste ha ett vapenskåp.
Vad är det Gunvald säger? Med väsentlig del avskild från vapnet.
Ja, just det.
När han sparkar ner Jakob Nordensson där. Hörru du, din jävla pajas. Jag är så jävla trött på dig nu. Kasta ner den på golvet.
Nej, för fan, skjut inte! Hur skulle jag kunna göra det? Den är oladdad. Om väsentlig del skild från vapnet. Oj.
Beck-invasionen för de få som har sett den filmen.
Just det. Ja, sen blir det lite...
Ja, de ska hångla och bonda igen här. Och...
Ja, men de kommer liksom inte riktigt så långt. Jag vet inte riktigt, hon verkar ha lite svårt.
Alltså hon är väl en väldigt besynnerlig, eller hur hon beskriver?
Hon är hård och besynnerlig,
ja,
Kia.
Jag tror det. Ja. Det är något åt det hållet. Hon har väl lite svårt att närma sig folk så här, känslomässigt. Mm. Så hon stoppar innan under tröjan så att det blir tyst.
Ja, bra sätt.
Ja.
Och sen kommer väl Beck och Gunvald och ska förhöra kapten Mård.
Ja.
Det är roligt när man får bakgrundshistorien där. Att kapten Mård slog ihjäl en brasiliansk sjöman i Trinidad Tobago 75. Kom undan med böter och utvisning.
Men är det inte Norrköping han bor i?
Jo, de säger ju det.
Så då lär ju de åka till Norrköping här.
Ja, förnöjd säger ju att han har varit sjukskriven i 1,5 år och bor i Norrköping. Sen vet jag inte riktigt var det här konstiga hamnområdet är inspelat.
Men här då, för er som inte lyssnade på första avsnittet av någon konstig anledning. Här är det alltså ett klipp. I den versionen jag såg, som jag hade tillgänglig förr i tiden, alltså nu har jag ju sett den på Blu-ray, men då var det alltså ett klipp här. Beck och Gunvald pratar om det här och Gunvald vill följa med för att han tror att han ska slå ihjäl Beck och så säger han, jag skriker om han nyps.
Ja.
Så var det klipp.
Ja.
Och hela den här scenen var alltså inte med i Nej. Den versionen som gick på tv.
Nej, och det kan man ju förstå. Den fyller ju i stort sett ingen funktion. De får ju besked att kapten Mård, han har ju varit på en Baltic Clipper, antagligen på väg till Tyskland eller Danmark eller någonting, och supit på den här söndagen när Sigbrit Mård blir mördad. Och då har han skrivit upp alla båtar som passerade. Och det stämmer och ger honom alibi. Så att i övrigt så är ju den här scenen helt meningslös.
Jo, men första klippet, vem i helvete är ni? Alltså det finns ju inte en tillstimmelse till synk någonstans. Utan här har de ju bara hoppats att ingen tänker på att det inte funkar. Ja. Alltså det, och så när han går runt i husvagnen så går han bara runt och mumlar och så ligger en del, alltså det är hemskt. Det är otroligt dåligt.
Ja.
Jag tror att man klippte bort det för man skämdes över hur dåligt det var, alltså tv-versionen.
Ja, kanske det. Jag har varit i 108 länder.
De har gjort om de här filmerna från böckerna. Varför kunde inte han bara varit en tysk? För hon kunde väl ha varit tillsammans med en tysk. Det hade ju problemet varit löst. Så hade han fått snacka tyska eller knacklig svensk. Alltså förstår, det här är ju det är ovärdigt dåligt.
Ja, man undrar vad Ekman tänkte.
Ja, men det måste ju ha varit som när Sean Connery spelade in Goldfinger. Bara,
sa
Gert Fröbe. Och sen fick de lägga på det efterhand. Men nej, det här är hemskt.
Ja, men kapten Mård han tar fram sin loggbok. 108 länder han besökt. Det är ju roligt, han nämner ju Sydjemen och Övre Volta.
Mm.
Övre Volta, det är ju lite lustigt att han har seglat dit, för den ligger inne i Afrika. Det är ingen kust på det. Övre Volta heter numera Burkina Faso. Alltså sjöman, de seglar väl sällan in på sådana floder. Det ligger ju under, alltså det är ju Elfenbenskusten, västra Afrika. Det var en fransk koloni fram till 40-50-tal någonting.
Det är lustigt att i den klippta versionen så det här är helt borta och så när man väl får tillbaka då säger ju Beck bara, ja vi kan nog glömma Mård, ungefär som att han har haft förhöret så tittar han i sin bok och sen får man träffa Mård när han är hemma i huset.
Ja, så vill jag minnas att det var när man var liten och hade den här inspelad på VHS.
Så att hela det här partiet när han är någon form av Lasse Kongo här i den här husbilen, det är ju inte med i tv-kopian.
Nej, men det för ju inte handlingen eller någonting framåt heller.
Nej.
Så det är ju ett oerhört trist scen. Han sitter och dricker sin ljumna vodka. Vi får väl be Nylén klippa bort Mård i den här Blu-ray-utgåvan som de har.
Directors cut. För att vi skapa en egen variant.
Så man slipper Mård-scenerna.
Kan du fatta det? Snutjävel!
Nej, men den är hemsk och den sänker ju verkligen filmen helt. Tar man bort den så blir ju filmen bättre. Det är ju så.
Det är roligt när Gunvald drar på sig handskarna innan de ska in där. Så jag hänger på. Och så drar han på. Han vet att han vill ju att det ska bli slagsmål, Gunvald.
Det som är synd är att Becks payoff på det skämtet är ju inte med då när han säger, hörde du inte när jag skrek? När han kommer tillbaka.
Ja, just det.
Så det är väl det enda roliga som man inte får med i den här scenen. Han kommer ju upp till Gunvald sen. För då kommer han ut och skriker. Han skriker efter Beck. Kommer ut
där. Ja, efteråt. Just det. Ja.
Jag spyrar Sigbriten! Jag hade inte gäll henne!
Man kan ju tro att det här är en full frys med Stefan och Christer.
Just
det. Det är ju hemskt agerande. Alltså, det är ju...
Jag råkade älska henne!
Oklart varför han blir så arg också.
Jag tror att de har sagt om du skriker fort så kan vi dubba det lättare. Då ser man inte synken.
Sen ska Kasper dra tarotkort igen.
Ja, och då blir det lite jobbigt för han drar väl döden?
Ja, eller det är 10 svärd.
Ja, men är det inte någon som är död?
Är det
Death? Jag tror att det är något sånt där.
Mm.
Kolla nu här.
Det är som Baron Samedi.
Ja, precis. Visst fan, det ligger ju någon tjomme där.
Ja, men det är också svärden i tarotleken. De behöver inte nödvändigtvis vara negativa.
Nej, men det såg väldigt negativt ut.
Ja, det är ett mörkt kort. Men samtidigt är det också lite ljus vid horisonten. Så att svärdet kan också betyda... Ja,
död och det kommer en morgondag, eller?
Ja, exakt. Lite så. Så det är inte alltid... Man kan nog tolka det där lite som man vill. Men,
hon tolkar det ju jävligt jobbigt, för hon tar ju bort kortet för honom.
Ja, hon vill ju inte visa det. Men det är ju också lite lustigt, för han drar ju kortet åt henne nästan, eftersom det är hon som ser dem.
Mm.
Så att... Ja, jag vet inte hur vi ska tolka det.
Nej, men hon får ju panik, så hon ger honom sin talisman som ska ge tur eller någonting. Så att det är ju hennes sätt att rädda det där på.
Den har beskyddat mig och kommer alltid beskydda dig.
Lyssna nästa vecka på Radioteatern. Alltså,
En fjäder från den örn.
Sen på natten där, då är det ju någon som tröttnar på Gunnar, för han måste spela schack så jävla högljutt. Så att de kastar in en sten där i cellen. Ja. Hur det ens är möjligt att man kan kjola in en gatsten i en fyllecell, det vet du fan. Det är jättekonstigt.
Vi får nog lära Moby-polisen lite elementa.
Även om det är en cell som är öppen, så ska man inte kunna kasta in en sten i den. Nej. Det ska ju inte gå.
Nej, då kan du ju dessutom ta det ut på samma sätt.
Ja, det är nästan så att Dunder och Blom sitter där inne och börjar såga på gallret.
Ja, så Gunnars schackbräde åker ut där.
Vad är det nu då?
33 trafikbrott.
Måste du köra så fort? Ska du köra ihjäl oss eller?
En japansk hit, den där jäveln är ju lyst.
Sen kommer väl äntligen Magnus Skogsberg in, va?
Vi kan väl kalla honom för Ica Magnus.
Ja.
Så vet alla vem det är. Alltså den här lite mer eleganta, silverhåriga mannen i... Nu har ju Björn... Vad heter han?
Björn Kjellman.
Han har ju trappat av, men nu är det i alla fall en kvar. Vad kallas han i Ica-reklamen? Det är något, han ska väl vara...
Ica Sebastian.
Ja, precis. Men vi kallar han för Ica Magnus. Han heter Magnus. Han är väl också Magnus Skogsberg Tier.
Ja, exakt. Något. Jag undrar vad det är för efternamn han har
flashigt.
Lagt till. Ja, han har ju kravatt i Ica-reklamen. Han har ju hållit på med Ica i 20 år.
Ja, men den andra är väl värre, va? Den här som var med från början.
Jaså?
Ja, han var ju innan honom. Vad heter han nu? Den andra killen som är blonda.
Ja, just det. Den unga killen.
Ja. Jag vet inte.
Eller han som var den unga killen.
Ja, jo, men han var ju med från början. Den här Magnus tror jag kom in strax före Loa Falkman.
Ja, okej. Ja, kan vara. Men han är ju i alla fall någon typ av hyfsat ny polis. Hector.
Han gjorde ju i princip samma roll i Anna Holt-serien. Alltså det är ju snarlikt här. Just alltså Vita Riddaren, då spelar han ju någon kollega till Kipchoge.
Just det.
Det känns som att han fick den rollen efter den här insatsen. Det är ju identiska karaktärer.
Ja, jag tycker han gör en bra roll.
Jo, men han är ju inget fel på. Han är ju, vad ska man kalla för? Han är den här snygga, unga, ivriga killen och som är lite, liksom, lite överambitiös. Lite skacke fast i patrullbil.
Ja, exakt. Lite trigger happy.
Ja, så att nej, han ska inte falla någon skugga på. Jag tycker han gör det bra här.
Mm.
Och då får vi den här jäveln är ju lyst. Så det blir ju en... De vill ju stoppa den här bilen till vilket pris som helst.
Ja, det är ju en slump. Alltså hade Kia inte kört som en biltjuv, då hade de ju kommit undan. För de ser ju, hon håller ju på att nästan krocka i en korsning när hon bränner iväg. Det är därför de sätter efter. Och sen inser han att det är en japansk jeep. 33 trafikbrott.
Ja, de sitter ju och har kvartssamtal där med regelboken. Just.
Ja, men han tränar säkert för någon typ av prov, tror jag.
Ja.
Men sen är det ju Gustav Elander, måste vi nämna.
Är det kollegan det, eller?
Ja, han som sitter i framsätet som blir skjuten i magen. Han spelar ju Hassel.
Är inte han någon skurk där, va?
Jo, han spelar ju amerikan. Spelar ju Jeff Dureja.
Ja, jag känner ju igen ansiktet, men det är väldigt svårt att placera
han
sådär.
Ja, han är ju bombman, expert på sprängämnen. Det är ju, jag tycker nog att...
Är Terrorns finger nu alltså?
Eller nej, Utpressarna.
Ja, okej. Okay. Den har jag sett så lite. Det är den jag har sett
jag
minst.
Jag tycker det är nog kanske den bästa med i Hassel-serien.
Kalmers! Varför gjorde du det?
Ja, men den är härlig. Den börjar ju väldigt fräckt med att han, Elander, sitter och gör i ordning en bomb.
Mm.
Och så packar han in den och sen viker han ihop paketet. Och då ser man att det är en sån här flytväst i ett flygplan.
Okej. Okay. För jag tror jag har sett säsong 2 av Hassel mest. Det finns ju 3 säsonger. Första är väl bara 2 filmer, va? Den här Anmäld försvunnen och vad det nu heter den andra.
Ja, Slavhandlarna tror jag, va?
Mycket möjligt.
Eller beskyddarna.
Beskyddarna är det.
Beskyddarna är det. Och sen kommer nog slavhandlarna.
För det är ju Mikael Ekman kommer in i säsong 2 då. De filmerna har sett mest. Och så de här sista har jag nog sett minst. Alltså.
De är ju 92.
Ja, det finns ju den här med läkemedelsgrejen.
Botgörarna.
Botgörarna och utpressarna, de har jag sett minst.
Mm-hmm.
Fylking-filmen mest.
Jaså, Svarta banken.
Svarta banken, det är nog min favorit av dem där.
Jaså.
Jag tror det. Och de giriga, det vi pratade om förra gången. Reine Brynolfsson där.
Är inte de giriga, det är väl också en, de tillhör inte den sista säsongen
jag
också?
Jag tror det.
Ja, för utpressarna tror jag är sist i,
den är den
allra
sista.
Sist.
Det är väl därför det inte blir någon reprimande på det här med Ruda, utan det bara rinner ut.
Ja, just det. Det är väl Våld och Nord som har hand om det här.
Ja, för han är ju pensionär i Förgörarna, Hassel med Pacemaker där.
Just
så
det.
Att, då har han väl lagt ner.
Ja.
Ja, skit i det. Vi går tillbaka till den här biljakten. Där, de gör ju någon hustle move för att få stopp på bilen. De svänger ju någon sladd och kommer runt den.
Ja, han är ändå ganska skicklig där, Magnus Skogsberg.
Ja.
Eller Hector vid ratten. Men han kör ju om och gör någon typ av U-turn.
Och det här scenen var ju min favorit när jag var liten. Jag tyckte det var otroligt dramatisk och för musiken och det var folk som började skjuta och sådär. Så, men det här hade ju kunnat göras mycket bättre om det inte hade varit för att dels att hon får någon brain freeze efter att hon har skjutit dem och bara så tittar.
Ja.
Det är väldigt märkligt.
Men det är också konstigt att hon ska skjuta dem.
Ja, men hon får väl panik när han...
Han börjar skjuta.
Han skjuter efter Kasper. Bara, stanna! Och så skjuter han. Då blir hon arg. Och
trots att du hade skjutit 3 varningsskott. För det gjorde du väl?
Du har ju för fan gjort alla fel. Brutit mot alla regler, man säger.
Det är ändå konstigt att... De får så mycket kritik från Kolberg. Men det är klart, Kolberg gillar ju inte när polisen använder vapen överhuvudtaget.
Nej, han har ju lite issues med det. Nej, men jag tycker att den hade kunnat bli ännu bättre. Det är ju det där att hon bara står och fryser som jag reagerar på. Och det här tramsen med att han ska bryta nacken. Det kanske är så i boken, men jag tycker det kunde man väl ha gjort något
bättre. Där är det ännu värre. Han blir alltså stucken av en geting eller ett bi och dör. Nej, otroligt dumt.
Det hade väl varit bättre att han kanske fick en hjärt svikt eller någonting från den här biljakten eller upphetsning. Jag tycker det blir så tunt att han ska snubbla till där. Det ser
ja.
Så dumt.
Och jag menar, vad är det för polis som bara lämnar radiobilen och flyr när kollegan ligger skjuten? Nej, jättekonstigt.
Det spricker lite där för mig.
Ja, det är otroligt konstigt. Men det är ju en väldigt fräck scen när de jagar där i natten.
Ja, fotot är ju jättesnyggt också. Ja. Och som sagt, musiken är jättebra och det blir väldigt dramatiskt och slow motion och grejer. Men ja. Som sagt, det är vissa detaljer som hade man bara putsat till dem så hade det här kunnat varit en av höjdpunkterna i serien.
Ja, det är lite oklarheter där. Men Kia får en kula i sig.
Ja, och dör. Och då slipper vi ju mer av Putte då i den här filmen.
Ja, just det. Det är ju alltid inget ont som inte har något gott med sig.
Scenen efter det här kommer ju med Närkes allehanda.
Just det. Och då får överintendent Bäck ett fax. Utredningsenheten i Moby upplöses. Bäck beordras omedelbart ta upp jakten på polismördaren.
Ja, och då ska vi också säga att Bäck och gänget har ju ingen koll på vad som har hänt eftersom det finns ju, de har ju noll kontakt. Det här borde de ha väl ha hört på någon nästan någon radiobil eller Nöjd borde väl ha fått reda på det här. Det är inte någonting som har hänt i närområdet, men de har ingen koll på det här.
Nej.
De är ju helt i det dolda.
Jag vet inte om det här är morgonen efter, måste det ju vara då ju.
Ja, ja, absolut.
Det har väl inte gått ut någon rikslarm, vilket också är konstigt. För det borde du ha gjort efter den där killen. Malm borde ha skickat ut rikslarm. Hennes medhjälpare som undkom måste betraktas som utomordentligt farlig.
Martin, det är bra att du kommer. Nej. Jag trodde du skulle hämta mig i helikopter. Jag var tvungen att sätta in dem på alla håll.
Jag vet inte om Bäck driver med Malm eller om Malm faktiskt skulle ha hämtat honom i helikopter. För jag tänkte, du skulle väl hämta mig i helikopter? Jag trodde det var så här spydig kommentar
från Bäck. Ja, men det tolkar jag också som.
Ja, han var tvungen att skicka till annat håll.
Ja, just det. Det är ju också kul att Malm kör en splitt ny Volvo 850. Och alla andra är liksom lite 740 och sånt där från tidigt 90-tal och sent 80. Men Malm, han har senaste modell.
Han kör väl Säpos bilar, känns det som.
Ja, det är kul. Och så kommer ju Agneta Ekman tillbaka.
Hon åker ner hit och tittar på den där tändarna, sen åker hon hem.
Ja.
Så en väldigt liten roll. Ja, hon det var inte stor i potatismoset heller, men ja, intressant.
Nej, undrar varför de behövde ha ner Greta.
Det kanske inte fanns någon tekniker på den här orten, men det är ja, Hon verkar vara den enda i hela Sverige.
Ja, hon för någon slags logg där då på allting som de hittar i bilen.
Och här clinchar ju de ganska hårt, Bäck och Malm.
Ja, dels för att de omedelbart var beredda att använda sina vapen.
Ja, vad är det han säger? Jag tror vi har lite olika uppfattning om vad som menas med grundligt undersökningsarbete. Jag gillar den sågningen där.
Ja, den här bilen är beviset. Vad mer begär du?
Vår döde kollega är tyvärr beviset för att rånmål utförs av samma mördare. Det där är för enkelt. Vi har överhuvudtaget inte en aning om vem som är Sigbritt Mårds mördare.
Vad ska du då, Martin?
Jag ska åka tillbaka till sexmonstret, som ni kallar honom. Vill du följa med?
Nej, det var gårdagens nyheter.
Molin, han bara stryker runt där på brottsplatsen och bara kollar läget. Alltså en meter från där de har hittat polisen.
Jag tänkte också på det. Han står liksom vid kriminalteknikerbilen.
Det måste ju vara Malm som tycker att han ska vara där för att det ska vara lite press på och då ska få insyn i det. Men det är ju verkligen tveksamt.
Ja. Och sen kommer den här T-Buss AB, vilket då är alltså ett Örebrobolag.
Stannar du vid Nöjesparken?
Nöjesparken är stängd nu på vintern.
Så du har inte stannat där sista tiden och släppte av någon?
Nej.
Jag har alltid tyckt att den här busschauffören är lite creepy. Han känns lite konstig på något sätt.
Ja.
Och så glor han typ.
Ja.
Och när han börjar prata då zoomar ju Bäck ut direkt.
Ja. Han får ju den info han behöver, att det är liksom ingen som har gått av där. Också är lustigt att Bäck skulle liksom fråga honom, du har inte släppt av någon där i söndags. Ska han åka förhöra alla busschaufförer då, Bäck, eller?
Det är bara en buss på hela området.
Det är att utnyttja polisens resurser maximalt.
Är det här också han börjar få sina teorier om... Han hittar vid den här pärlan sitter han och tittar på. Han börjar ju tänka ut någon teori här. Han har ju sin superkraft, den börjar aktiveras här.
Ja, men han sitter och försöker få ihop hur kommer det sig att de har mördarens bil.
Mm.
Men han känner ändå att det är ju inte de som har mördat Sigbritt Mård på det här sättet. Utan han misstänker ju fortfarande att det är Kai.
Sen har de väl hittat Sigbritts väska då. Och då hittar han almanackan. Där hon har skrivit upp K bara, va?
Ja, K tillbaka bland annat. Han har ju också fått från Gretas genomgång så fanns det ju ett läppstift i bilen.
Precis.
Det var det enda av kosmetiska produkter som hon hade hittat i bilen där. Och det är ju fräckt när han systematiskt sorterar fram grejerna också och vi ser att det saknas läppstift så att den sannolikt är det Sigbritts.
Men har de kopplat ihop att bilen de hittade där är Sundströms bil? Har de gjort den kopplingen nu eller?
De måste väl ha kunnat kolla upp direkt vem som äger den bilen.
För Bäck gör ju ingen koppling till det förrän han kommer ut av Kai och då tittar på regplåten och det där. Så det är lite senare han börjar liksom koppla ihop den, känns det som.
Ja, de misstänker ju inte Jeep-ägarna än. Nej. Utan de misstänker ju Kasper och Kia. Men sen, i och med att Kai hade en koppling till Jeep-ägaren, då kan man ju helt släppa Kasper och Kia. Och precis. Då är det... kan stå för Kai, en man med bestämda vanor.
Vi klipper ju lite fram och tillbaka här. Kasper får ju hoppa in. Det är någon båt han sitter i. Det tänder någon eld. Ja, han hoppar in i lite pappersbalar. Han får ju hanka sig fram tillbaka till Stockholm, om jag fattar det som då.
Ja, han försöker väl gå och lyfta sig till Stockholm. Han är också dessutom misstänkt för mord nu, så han är ju lite stressad. Och sen dricker kapten Mård ljummen vodka hemma hos Sigbritt. Den scenen kan vi också bara hoppa över.
Ja, men hade det bara varit den med Mård, då hade jag ändå sagt, han sitter där och är dålig, men då är det that's it.
Ja.
Men det är ju när man slår ihop det med den andra som det blir.
Tror du jag är den enda som sitter och super ihjäl mig? Det är roligt med Bäcks lösning på problemet också. Kapten Mård, mönstra på en båt igen och så drick inte så mycket.
Fan, tror du man kan göra på en båtjävel? Spela fotboll eller? Efter det så åker vi väl hem då till Maj Sjövall. För jag vet inte varför Gunvall skickas dit för... Har de gjort någon koppling till det där? För det där är ju bara ett lägenhetsinbrott.
Nu har ju Malmö öppnat alla kranar. Så nu är alla dess tillgängliga resurser ska jag hitta polismördaren. Och då drar de säkert paralleller att... japanska jeepen stoppades ganska nära den här villan. Ja. Och då tänker de sig att ungdomarna har varit där.
Och då får de reda på att vapnet är stulet där också.
Du vet att flickan du sköt på är död?
Ja, vad skulle jag göra? Hon sköt ju vilt. Jag hade redan en kula i armen.
Grabben sköt på honom också?
Ja.
Varför då?
Han sprang ju.
Trots att du hade skjutit 3 varningsskott. För det hade du väl.
Fan, han var ju på väg att sticka.
Du sköt alltså inga varningsskott.
Lite Bond-affisch där.
Där har ju kollegorna skrivit en hälsning då till Hector, vår hjälte. Så de har ju skrivit under med lite namn där som kryar på dig. Oklart vilket sjukhus det är de ligger på här.
Ser ju mer ut som att det är en stor alltså en stad. Det är inte Moby bakgrunden där.
Nej. Det här känns, alltså, är väldigt konstigt. För Kolberg där förhör honom också.
Kolberg är ju inte nöjd, för de har ju brutit mot alla tänkbara regler och han har inte skjutit några varningsskott och det, ja. Det största problem han har med det är väl också vittnesmålet om hur de ser ut. Kommer ju återkomma till sen, men det är ju inte många rätt där heller.
Kort, mörkt, lockigt hår. 1,80 lång.
Och Ica Magnus, han sitter och klipper ut saker ur tidningen. Han, ja, är väldigt självcentrerad.
Han är stolt över den här skottväxlingen, att han har skjutit henne.
Ja.
Hade jag hållit med reglerna hade vi legat där Borglund ligger båda två.
Men det vet ju inte Kolberg om här, att Borglund har brutit nacken. Av det. Alltså, alla, nej, tror ju att han är också skjuten. Det känns som att de har mörkat det för resten av,
ja,
polisen.
Ja, det har de ju gjort. Men Malm är ändå informerad. Men han blundar ju för det. Ja,
han använder ju bara det som någon form av språngbräda för att kunna köra in helikoptrarna.
Ja, och få tillgång till all tillgänglig personal.
Ja, jo, men lite.
Det här är ett stort fall.
Inte bara för er, utan också.
Och sen kommenteras det ju om Ann Wibble på TV. Det är ju Lars Adaktusson som har något nyhetsreportage här. Han gick ju och blev kristdemokratisk EU-parlamentariker sen.
Precis. Här spelar han sig själv i alla fall.
Ja, både Lars Adaktusson och Mats Hodell är ju med som nyhets. De var ju nyhetsankare på riktigt.
Mats Hodell var ju vår generations, vad ska man
ge? Bengt Magnusson.
Ja, precis.
Ja, han dog också tidigt i cancer. Jag minns när han gick bort. Mm. Det är väl sent 90-tal. Kanske 00 någon gång. Men han har varit borta länge. Men Ann Wibble, det var faktiskt Sveriges första kvinnliga finansminister.
Mm.
Satt i regeringen Bildt. Så att då får man ju också ett tidsdokument när den här filmen är inspelad.
Och sen Kasper, han hankar sig vidare. Han är inne på någon restaurang och snor lite kläder från någon buss. Han hittar någon väska och grejer där.
Ja, hans jacka med emblem är ju lite hett. Så det får han göra sig av med.
Sen händer det inte våldsamt mycket på hans lilla resa där, utan han, steg för steg tar han sig. Men det som är mer intressant är att man åker hem till Sundström och hans lilla herrgård. Eller, ja, det är väl inte han som äger den heller. Det är väl fru Sundström som äger den.
Nej, allt är väl skrivet på frun.
Det var i måndags morse som vi upptäckte att bilen var borta. Hill. Mm, är det där. Men eftersom vi inte har någon bevakning på fabriksområdet under helgerna, så kan man ju rent teoretiskt tänka sig att bilen stals redan i fredags. Milles.
Vem som helst av era anställda skulle kunna ha stulit bilen. Är det Josefsson? Om de visste var nyckeln fanns.
Teoretiskt sett, ja. Men då måste man väl kolla upp varenda anställd. Och det är nog bäst att ni talar med min fru om den saken.
Ja, det var bara en idé.
Jag vet inte om Beck redan har sina misstankar här, eller om man, för han säger ju till Nöjd att han vill se konstsamlingen, och det känns ju som att han har redan börjat misstänka. Han har ju med sig den här pärlan också, så det känns, ja, ju som att han börjar misstänka honom.
Jag tror
här
att Beck, han har en misstanke om att det här är Kai.
Ja, för han kör ju den här fulingen att han har ju pärlan i plånboken eller vad det är han har, och så släpper han ut ding, 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 så den rinner där på bordet, ja, och då får ju han lite flashbacks.
Det är ju en otroligt snygg scen, tycker jag. Jag har ju mina favoritscener. Det är ju potatismos när Beck går ut på skjutbanan och funderar, och sen är det ju när pärlan faller och rullar över bordet, och han observerar Sundström där ordentligt. Men det roliga är den här herrgården. Den ligger på Lidingö.
Jaha, okej. Okay. Ja, men det är väl inte så konstigt. Allting spelas in där i omgångar.
Ja, så att det är ju ändå en del Stockholms scener. Den här herrgården är också med i Stig Trenter-serien Träff i helfigur.
Okay.
Det är bokförläggare Jack Vincents villa. Ah, där Agneta Ekmanner spelar bokförläggarfrun.
Okej.
Okay. Så att det är lite kul.
Sammanträffande.
Det är ju någon typ av museum, tror jag, den här Ekholmsnäsgård, tror jag att den heter.
För han har ju någon konstsamling, det pratar ju Beck om, men det är min chans att få se Sundströms tavelsamling eller konstsamling eller vad det är. Jag vet inte.
Ja, det kommer ganska okommenterat. För Nöjd säger ju då, alla jeepägare har ju alibi. Vad skulle vi hit för? Den här konstsamlingen har ju inte nämnt tidigare. Men,
det känns ju som att Beck vill hålla nöjd i, vad ska man säga,
just det,
låta honom gissa. Han vill inte avslöja någonting.
Nej, han vill inte dra några teorier med nöjd. Det är lite konstigt.
Han kanske inte litar på att nöjd kan hålla käften. Det är väl det också. Han vill väl hålla så att det inte sprids.
Nej, just det. Det kanske sprids på Moby där om det börjar läcka till polisen.
Jag tror det.
Ja, så kan det ju vara. Men det är ju Becks chans att få se Sundströms berömda tavelsamling. Och det är Milles och det är Hill och det är Bror Hjort.
Stig Engström där som spelar Sundström, han är ju, vi har pratat om honom ganska mycket när han var med i Stig Helmer och lite annat han har hållit och sådär, så att vi behöver inte dra honom igen, men jag tycker han är väldigt bra i den här filmen.
Det säger vi alla avsnitt när vi ska börja prata om Stig Engström, så säger vi alltid att vi har pratat så mycket om honom tidigare så vi behöver inte gå in på honom igen.
Nej, men det är ju, han har varit med i nästan alla filmserier vi har gjort, så har ju han haft sin näsa inne någonstans.
Ja.
Det är ju så.
Hur är det? Han är inte involverad i någon Jönsson-film, va? Tror jag inte.
Inte ens de här konstiga ytterligheterna. Nej, jag tror inte det. Utan det är Stig Helmer som sagt, han var ju med
i, just det,
i sista vändan där. Men det är ju mycket polisfilmer. Mycket polis och ja, sånt.
Och jag menar, Göta kanal har vi ju pratat om. Där har han en av huvudrollerna, får man väl säga.
Ja, och Vendetta blir han av med ett finger. Så att ja.
Get an ambulance!
Nej, men han är ju väldigt bra.
Ja, jag tycker han spelar, alltså han gör ju inte en ondskefull figur, utan det blir ju mer intressant då. Hade han suttit liksom med monokel och mustasch.
Ja, nej, han är ju en vanlig familjefar egentligen som inte vill bli av med allt han äger och har.
Hade du satt Johan Håsson Kjellgren i den här rollen, då hade man känt direkt, ja men det är han.
Ja, just
så
det.
Så han har ju den auran.
Ja.
Medan Stig Engström har ju inte den här auran av att det är han som är skurken. Så det är ju en bra casting.
Nej, sen var min hustru på någon ryttartävling. Och jag sorterade lite diabilder från semestern.
Söndagspyssel.
Ja. jag tror att Beck, han har sina starka misstankar när de åker till Sundström.
Ja.
Och sen använder han den här tavelsamlingen som svepskäl för att få komma dit då. Gentemot nöjd.
Ja, jag tror inte han ringde till Sundström och sa hej, jag vill kolla på dina tavlor.
Ja, men alltså att Sundström har varit hemma och sorterat diabilder, det betyder ju att han inte har ett alibi.
Nej, och då har polisen uppenbarligen tagit det som ett alibi.
Sen när accepterar polisen min egen utsaga att jag var hemma själv som ett alibi?
Han är inte beväpnad. Varenda skott som avlossades kom antingen från den pistol som låg kvar på brottsplatsen eller från vår unge kollegas tjänstevapen.
Har du tänkt på att det hela tiden heter att Borglund omkom i samband med en skottväxling? Jag hörde mig för på sjukhuset lite. Det visade sig att Borglund hade försökt att fly, så han är ner i ett dike. Då har han halkat och så han slog i skallen i något klippblock. Han bröt nacken.
Gunvald och Kolberg, de har ju åkt hem till Stockholm då.
Ja, för Malmö, han upplöser ju Mobygruppen.
Men Beck ska ju leda polismördarspaningen, men det ska inte de göra då. De får inte vara med, förstår du? De skickar ju hem dem och Beck ska vara kvar.
Ja.
Men han skiter ju det. Han sätter ju typ på bussen och drar, så det är väl därför.
Ja, just det. Han kommer ta reda på vem som mördar Sigbrit Mård.
Ja.
Han kommer inte ge sig efter någon ungdom påstådd polismördare.
Men när de står och käkar korv där vid Nybrogrillen så uppdagas det också att Borgström har ju ramlat och ryckte nacken. Han har inte blivit skjuten. Och det...
Ja, alltså finns det ingen polismördare. Och Kasper åker och lyfter på något lastbilsflak tillbaka till Stockholm. Det är ju roligt att man ser Electrolux-fabriken i bakgrunden på Lilla Essingen när han rullar in i Stockholm. Hela det området är ju rivet och byggt
bostäder
idag. Så det är en väldigt kort sekvens. Det är liksom en sekund, men man ser ändå Electrolux-fabriken på Lilla Essingen. Och det är ungefär där Wallenbergs kontor ligger i Dynamit-Harry.
Ah, okay.
Sen är vi tillbaka i Moby och Beck får sin uppenbarelse.
Jaha, vem skulle det vara då? Gunnar? Eller den där mystiska Kai?
Eller någon annan?
Nöjd fattar inte varför Sigbrit skulle åka med de här två ungdomarna till nöjesfältet. Och då säger ju Beck, nej men hon kan ju åka dit med någon annan. Med Gunnar då? Eller den här mystiska Kai?
Och sen går han ut och så har ju nummerplåten varit smutsig, så han har inte sett den uppenbarligen.
Nej.
Det här är ju också en kul scen när han misstar Malm för vaktmästare och han brinner av det.
Ja, just. ursäkta, du vet inte vad man anmäler. Jag är ingen vaktmästare, han sitter där borta.
Och sen så är han ju sur på dem att vi har bort oss i hela landet. För han får ju fronta polisen som misslyckan. Det är en bild på honom där, det är jätteroligt.
Ja, han får ju alltid fronta, men han är ju så dålig. Han vill bara att de andra ska göra jobbet så han får bra rubriker.
Ja.
Har vi några bevis mot den här grabben? Han är misstänkt för rånmord, attentat på polisman med dödlig utgång, olaga vapen, har bilstöld. Det borde väl räcka.
Här börjar jag ju bli riktigt irriterad på att hans rykte står på spel här.
Ja, just det. Och då stöter de ju av en slump på ihop med Kaspers storebror då i entrén.
Ja, hans hårdrockarbrorsa där, Matti Bostedt. Vad känner du igen honom?
Alltså, jag minns att man har sett honom i andra grejer på 90-talet, men inte efteråt.
Nej, han var med i Rederiet. Han var ju en
utav... Tidig eller sen?
Ja, mitten. Jag pratar någonstans. Per Silver har tagit över och Felix jobbar där.
Aha.
Han typ slår sönder mässen. Och sen så får Felix skulden för det. Och så blir Per Silver arg, så han sparkar honom. Han bara, det var du som ställde till dig i mässen och skyllde på Felix, bla bla bla. Och så får han sparken.
Just det, han var en stökig typ. Ja. Nu minns jag lite
av det där.
Jag
vet inte om han jobbar i maskin eller något. Han hade blå overalls, någonting
under däckten. Ja, men då måste han ha varit i maskin ju.
Ja, det gjorde han. Och så han var med en sväng där. Sen var han faktiskt Christer Pettersson i Den osannolika mördaren.
Jag är faktiskt ett stycke nutidshistoria.
Hans historia från motfällen går inte ihop.
Vad håller ni fortfarande på med den där clownen?
Egentligen är han bara en fjant.
Exakt.
Var han?
Han spelar Christer Pettersson där.
Oh, det hade jag glömt.
Han har ju ett distinkt utseende, så han, det är ju lite grann som den här, vad heter han, Jenner från Max Karlsson. De får ju spela den typen av figur. Ja, de ser lite härjad ut sådär.
Just det. Christer Bostedt är ju hans pappa.
Han gör Göta kanal, eller vad var
han
med?
Han var, visst, vi nämnde vi honom i Göta kanal. Jag tror att han är en av de här musikerna på Göta hotell. Det är ju hans pappa då, som sagt. Men Matti, har han gjort någonting annat man har sett, eller?
Ja, han var ju med i Perfekta stöten. Det är väl han som kör det här tåget, va? Som de kapar.
Jaha!
Så där han väl med någon liten roll också. Och sen är han ju med i Beck Gunnvald också. Kommer inte ihåg vad han gör där, men...
Han är inte en av de här journalisterna då?
Kanske.
Jag kollade inte upp honom så mycket. Jag minns ju att man har sett honom, men det är från Rederiet då när man var... Alltså den kom ju samtidigt som
ja,
den här.
Ja, han
det
har ju samma frilla där.
Samma veva.
Jag ringer ju till dig med en gång, eller va? Vad var du sa? Ogräs försvinner inte, han kommer säkert tillbaka. Och vad kan jag göra för er?
Det saknas alltid någon spelare när ni kommer.
Det är ingen som saknar Kasper på träningen. Han är en outsider, det är ingen riktig fighter. Borde jag inte hålla på med någon annan sport? Schack eller något?
Vi pratar ju om att det är många som kör lite tryout här inför Anna Holt-serien. Och du har ju även den här hockeytränaren här.
Just
han
det.
Är ju med i Vita Riddaren. Han spelar väl Sokolovski eller något sånt där. Det är han som står när de skjuter den här laser i rekonstruktionen.
Just
tar du ett
det.
Steg fram?
Just det, just
och
det, just det.
Och så träffar den då Loa Falkman egentligen. Men det är ett våda skott.
Just det.
Så han är ju med där, så att det är väl också, han var med i Bäck levande begravd också. Han spelar ju Bäcks nya granne, för
han har
flyttat, och han är någon byggubbe.
Ja, han är någon byggare. Som, man ska bli lite misstänksam mot honom.
Han kommer in och lånar någon stor tång och så tror man att han ska nita Bäck, men han gör ju inte det.
Men så blir det ingenting av det där sen, och sen kommer grannen tillbaka.
Och så blir han nedslagen av någon gubbe ändå, men det är inte han.
Ja,
han är en decoy.
Just det. Fredrik Hammar.
Ja, han är också sån där som dyker upp i lite polisserie på 90-talet och sådär.
Var inte orolig, jag ska fixa det här fotot. Just a minute. Johan och Pellet är över där!
Då får de ju tag på en lagbild där av Solna HC eller vad han spelar någonstans.
Gunvald är ju inte nöjd på hockeytränaren nu, att han har liksom har låtit gå vad? En vecka kanske?
Jag frågar dig.
Ja, var inte orolig att jag tänkte anmäla dig själv till polisen. Aha. Redan?
Men då tar de ju med sig lagbilden då, och då pekar ju Ica Magnus ut honom, men Kolberg får ju damp. Inte ett skit stämmer från den beskrivningen igång. Så han är ju, nej, han är, har inte lätt Kolberg.
Det stämmer inte ett jävla ögonblick med din beskrivning. Det var ju faktiskt mörkt.
Så nu vet de att han är blond och har pars och mittben eller vad man ska säga.
Ja, och sen åker de ju till, de tar ju ner den här bilden till Mobi också.
Ja, både Batman och Peter Nilsson pekar ut.
Ja, kort och mager. Det är han.
Ja, brodern är fortfarande inne i huset och vi har ännu inte sett till hur det misstänker. Klart slut.
Uppfattat. Det är sektion A på plats. Kom.
C.
Sektion A på plats, kom.
Sektion B, är ni på plats, kom.
Sektion B är i position, kom.
Bra, detta är operation PM, polismördaren.
Poliserna här i villaområdet står alltså viftar med walkie-talkies i huvudhöjd. Det är inte så här diskret.
Ja, det är så dumt. Det är så dumt. Och då får man ju också reda på varför det är ingen som har saknat honom. För föräldrarna är ju på Mallorca.
För han bryter väl lite grann ihop här i sängen och han är trött.
Ja, han är trött och har varit med om ganska mycket.
Ja, så han kraschar hemma här i barndomshemmet.
Jag trodde liksom, med tanke på hur det där området såg ut, att det nästan var som någon slags kolonistuga. Men det är ju ett vanligt villaområde. Det lär väl vara någonstans utanför Stockholm. Om han tillhör Solna hockeyklubb så är det väl Solna, antar jag.
Ja, någonstans i närheten i alla fall. Borde det vara. Men det är, nu börjar ju saker falla på plats. Beck vill ju ha tag på Kasper till vilket pris som helst. Får ju liksom försöka hitta honom nu.
Ja, för han misstänker ju att han är ett vittne snarare än mördaren.
Ja, han måste få tag på honom innan Malm och helikoptrarna.
Ja.
Han tror att Malm ska snipa honom från en av helikoptrarna. Och det blir väl Ricky, eller Rick, jag vet inte om han heter Ricky eller Rick. Han ringer ju och berättar då, för Gunvald träffar ju på honom på polisstationen. Jag vet inte om vi nämnde det, men de träffar ju på honom där.
Ja, men i entrén. Och då säger ju Gunvald det att du håller det till mig.
Så nu börjar ju snaran dras åt runt PM.
Operation PM. Polismördaren.
Men han fintar ju brorsan och säger att han behöver duscha. Han ser ju först poliserna, men så försöker han väl inse att okej, brorsan har tjallat, jag får ju dra en rövare här, och så smiter han ut genom duschen och ja, undkommer brorsan.
Ja, och även undkommer alla poliser.
Ja, men de där GB-glass infiltratörpolisen är ju klappkass.
De hinner ändå få fram en hel del, de hinner få fram någon elektrikerbil, de hinner få dit en glassbil, allting med poliser i.
Och när han åker, då ser det ut som Svensson Svensson. Alla grannarna går ut samtidigt på led och tittar.
Ja, just
vänta bara på Grippes musik där.
Ja, det är lite oklart att han skulle fly iväg och liksom vilja ta livet av sig, Kasper.
Han får väl panik. Han har väl hört på radion också att de letar efter en mördare, så han tror att han ska åka in på livstid. Det är väl det som är.
Ja.
Han får ju panik. Men då åker han väl till något gammalt grustag där farsan har jobbat när de var yngre.
Det är ju sån här riktig släppfångande loss polisspärr där. När polisbilarna kör fram och försöker skära av vägen, så bara svänger han till höger om polisbilarna.
Ja, nej, de är inte bra här. Det är bara så. Men då drar de efter in där Saaben då.
Vad fan är han här
igen? Den farsan jobbade här förut. Vi brukade leka här när vi var små.
Sen av någon anledning, det ser lite nedlagt ut, men det finns någon bensinmack, diesel eller någonting där som han pump.
Det finns en OK-pump där du bara kan, där du liksom inte ens behöver sätta in någon pengar eller någonting, utan där bara kommer bensin.
Det är praktiskt om man vill tanka något då, och åka dit. Och den är aktiv, så det är bara att köra. Det blir en liten stand-off här, han hotar med att spränga hela skiten i luften. Och då kommer ju Malm. Han sitter också i helikoptern. Det är det som är så roligt. Malm är ju verkligen on-site här. Han har inte skickat dit den, utan han sitter i helikoptern.
Osterman är, och det, jag kollade upp det där. Det var en helikopterfirma.
Okej, okay. Då borde det vara en polishelikopter egentligen.
Ja, alltså det står ju polis på.
Okay, bland annat,
jag tror att de har klistrat på det. Och liksom, det är jättekonstigt att de har behållit Osterman helikopter.
Ja, fast det är väl en sponsorgrej. Han fick väl exponeringen. Och sen
men det är också oseriöst.
Ja,
att de bara har slipat det på
var
polis.
De fick den gratis i 5 minuter om han får ha sin logga på den. Det var nog så simpelt.
Ja, det måste väl vara det. För det är liksom, man zoomar ju mer in på Osterman än på polis på den där helikoptern.
Men det är ju över ganska fort. Dels för att tändaren har väl blivit utblåst av helikoptern, och sen så bensinen tar slut och filmen håller också på att ta slut. Så det händer inget mer här.
Ja, storebrorsan får tala Kasper till rätta där. Och sen inser han att spelet är slut. Kolberg, Larsson, har ni avväpnat mördaren?
Knäpp av den här jävla flygplanen.
Svarar ingen. Malm anrop.
De stänger av radion, och då har ju Beck bett om att åka till Sundströms kexfabrik. Nu kör ju Beck bil, ja vi vet det. Det har vi pratat om förut.
Ja.
Beck, han har körkort, men Gösta Ekman har troligtvis inte det.
Nej, det är lite lustigt. För det ser ju inte ut som att den är dragen på en trailer heller.
Nej, inte. Man ser alla däckarna. Så att det är, han kör väl de där 500 metrarna kanske.
Kolberg frågar om Gunvald är svullen.
Ja.
Ska han ringa efter läkaren?
På påssjukan incoming. Då åker de ju till Sundströms. Kasper ska väl då peka ut Sundström. Jag är osäker på att ha Kasper sett Sundström så tydligt. Då. Det kanske de gjorde, men det var ju mörkt och långt bort.
De sitter
bort.
Ju precis ovanför. För jag tror att bilen kommer mot Kasper och Kia när de sitter.
Okay.
Jag tror att de ser Sundström när han går ut och går liksom mot dem och sen till höger mot dörren.
Fru Sundström, kommissarie Bäck är här med den stulna bilen.
Tack Carina.
Ja, nu börjar äntligen den här undersökningen gå mot sitt slut. Jag skulle bara vilja ha en liten underskrift här om det går bra.
Det här mötet här mellan Pia Gren och Gösta Ekman, det måste ju vara guldfeber senast de sågs.
Ja, just det.
Tror inte de har gjort någon film tillsammans.
Det är ju bra.
Det gällde biljetterna.
Ja. Ja, Pia Gren, hon var ju ganska stor här tidigt 90-tal. Hon var ju kapten i på Freja också vid den här tiden, 93, 2, 3, 4.
Ja, hon har nog, antingen har hon precis mönstrat av eller så är hon i slutfasen där. För det var ju säsong 2, 3, 4 och sånt där,
ja,
som hon
så
var med.
Här har hon tagit över familjens kexfabrik istället.
Har hon peruk? Det ser så ut. Eller ja, det, så har hon fixat håret väldigt...
Det, jag tror att det är ganska många som har peruk av kvinnliga roller i såna här filmer. För att...
Hon ska ju se äldre ut tycker jag. Att de försöker få lite tantig.
Ja, just det. Hon är väldigt ung tror jag egentligen i Rederiet.
Ja, men just här. Här ser hon väldigt så här papiljottig ut.
Ja, exakt.
Du ser.
Ja, det är en enorm 80-tals frisyr hon har.
Vad gäller saken? Jag skulle vilja prata lite om Kai.
Beck har ju egentligen inga bevis mot Sundström än. Han vill ju heller inte liksom alarmera frun, vilket är konstigt.
Han har ju bara indicier, han har ju bilen,
ja,
som någon form av kedja där att det skavade, men det finns ju inget teknisk bevisning som knyter Sundström till platsen, utan han vill ju ha ett erkännande och pressa fram det.
Ja.
Och en vittne som men, kan peka ut
honom. Ja, men just att han går dit och er man här, skulle jag ställa en fråga bara.
Han vet ju heller inte om Sundström är en så här psykopat som skulle bara kunna explodera heller, det vet han ju inte.
Nej, det är lustigt att fru Sundström sitter då i styrelserummet med någon mapp eller med någon perm där och sen går hon till sitt skrivbord och fortsätter jobba där.
Jo, men hon står ju i mitten, då kunde hon knacka på och så går hon bort och ringer på honom istället. Det är också lite lustigt.
Ja,
hon kunde
det.
Ju knacka på, bara kom ut nu gubbe.
Ja, han sitter ju antagligen vägg i vägg. Det gäller... Kai. Vi ska bada bastu,
bastu. Och då pratar vi inte om bada bastu, utan det är bilen som det gäller.
Det gäller bilen. Ja, här inser väl ändå Sundström att, eller han försöker väl skyla över det, men...
Han kanske tror att han kan köpa Bäck eller bara finta honom, för att han vill ju prata utanför rummet. Jag vet inte vad det ska ge för effekt.
Ja, antagligen.
Kanske fru
Sundström, hon vet ju mycket väl vad som har pågått.
Det känns ju som det.
Mm. Hon säger ju det också när Sundström får ju då sin hjärtattack, och det här är också med i boken. Det är lite annorlunda.
Mm, men det här köper jag 100%. Det är inga som helst problem. Jag tycker det här är en bra scen. Sen att
ja,
Kasper
väldigt...
pekar ut och Engström är ju väldigt bra här också. Så att...
Ja, det är en väldigt bra scen. Jag tycker det är en härlig avslutning här.
Det är ju mer spännande och intressant den här avslutningen. Men ska vi gå då? Det är ju inte alls lika roligt. Det
Nej,
här är ju bättre.
Det här är mycket bättre. Sen är det ju alltså antagligen tjänstefel av Beck att låta vittnet konfrontera mördaren live.
Det är sådär. Men han behöver inte konfrontera honom mer. Vad jag fattar, det känns som att han dör. Man får inga indikationer på att han överlever.
Nej. Beck går ju in till fru Sundström där och säger att han klarar sig säkert.
Och det skulle vara bra.
Ja, hon är väldigt kall. Det är ändå... pappan till hennes två döttrar.
Ja.
Men ja, det där har nog pågått ett tag. Det tror jag hon är medveten om.
Som sagt, vi får inte veta om han överlever, utan det är bara klipp över till tågstationen.
Ja, i boken så överlever han inte. Eller han hamnar på sjukhus och överlever, men sen dör han innan ett erkännande ändå.
Okej, okay. Så där erkänner han inte, utan där bara blir han stressad och dör direkt.
Jag tror det.
Okej. Okay. Ja, men jag gillar den här avslutningen. Och på något sätt lite poetisk rättvisa att han dör på hela. Alltså, jag gillar det.
Det är min fru som äger alltihop. Hon äger fabriken, hon äger huset, hon äger konsten. Jag skulle få vårdnaden om barnen. Jag skulle inte ha någonstans att bo. Jag skulle inte ha några pengar. Jag tyckte inte att den kvinnan var riktigt värd det priset. Jag menar Sigbrit.
Sen har de ju ingen bandspelare med sig, men det kanske räcker med polismans ord här och vittnen och ja. Grejer, så att de behövde inte spela in det här.
De har inte dokumenterat någonting av det här erkännandet.
Men ja, filmen knyts ihop här och Beck får ta rälsbussen hem. Jag fattar inte, är han rädd för att åka med Gunvald sen förra gången?
Ja, jättekonstigt. Det finns ju plats i Saaben.
Ja, så att jag förstår inte riktigt varför Beck vill åka.
Men han hade väl lite, kanske en rapport att skriva?
Jo, men det var...
Jag skulle också vilja veta var Sundströms kexfabrik filmat någonstans. Undrar om det kan vara något i Örebro eller Stockholm.
Alltså det är roligt att Örebro kallas ju för kexen. Alltså det finns ju en kexhistoria Jaha. I Örebro att de tillverkade kex där. Så det kan ju vara en liten anspelning på det området då.
Ja, det får jag kolla upp det. För att, intressant.
Men ja.
Ja, och man får en liten avslutning med Herrgård Nöjd på Moby station.
Ja, och det, där känner man ju att Beck, ja, han får den där pärlan, men sen är det liksom, ja, hej då.
Ja, ja, men Beck, han är ändå, han ger ändå Nöjd, han är lite generös.
Ja, han får den där pärlan.
Det är ju pärlan som är nyckeln till hela lösningen.
Mm.
Att han avslöjar Sundström
med pärlan.
Med pärlan. Ja. Det är så Beck vet att han har rätt man.
Och sen får vi den här klassiska Ekman-Bäck-avslutningen. Han antingen stirrar han ut i tomma intet eller så går han ut genom ett fönster och här ställer han sig på perrong. Och med tanke på SJs tidtabeller så står han fortfarande kvar där och väntar i Moby. Men det här slutet tycker jag om. Det är vackert och stillsamt och jag gillar det.
Mm.
En pärla?
Mm. Du kan behålla den. Hej, tack för all hjälp. Hej, tack.
Men vad säger du då om den här filmen? Har den blivit bättre eller sämre? Eller vad blir ditt betyg?
Ja, men Stig Engström-scenerna är ju bra. Och allt utom tyskarna tycker jag är väldigt bra.
Ja, alltså hade man klippt bort ännu mer av tyskarna och kanske liksom inte haft den här tyskan i en av de ledande rollerna, då hade det här varit en utmanare i toppen, kan jag tycka.
Ja, det ligger någonting i det.
Men den har ju så otroligt mycket emot sig med tyskarna. Det är ju det som gör att det blir svårt att ranka den här högre än vare sig Mannen på balkongen eller Rosianna. Nu har vi inte sett dem, eller jag har inte sett dem i närtid, så jag ska inte liksom gå i händelserna i förväg. Men jag har svårt att tro att den här kommer att toppa Mannen på balkongen. Jag tror inte det.
Nej, det gör den ju absolut inte. Det kan jag säga redan nu. För ja. Mannen på balkongen har jag också sett väldigt mycket. Så den håller jag ju som en av de bättre egentligen. Den är ju bättre än Maraton.
Ja, och Maraton, den har ju...
Jag som tror, är sämst.
Ja, dels är ju storyn förbaskat ointressant. Vi har ju sagt det är någon trädgårdsmästare som får psykbryt och sen så händer det inte så mycket mer. Men just att jag tycker den här räddas av bra skådisar, historia, den sänks av Kapten Mård och Kia.
Ja, alltså, och lite Gunnar.
Ut, ja, men de tar ut varandra. Ungefär som att det ena är toppen av serien, det andra är botten av serien. Så det blir så här mellan... Den blir i mitten på serien på något sätt. För mig. Alltså den blir inte sämst. Någonstans i mitten hamnar den för mig.
Ja.
Sen är det ju bara 6 filmer, så det är en väldigt liten mitt. Men...
Ja. Ja.
Så om man tänker så.
Så är det. Men sen är ju samspelet mellan Kollberg, Gunvald och Beck är ju ganska härligt ändå.
Ja, och det lyfts ju av att Kollberg har inte så mycket tjafs med varken Skacke eller Gunvald, och han är inte dryg. Han är inte dryg. Han är bara arg, och det är nästan roligare när Kollberg är arg. Han är lite mer Gunvald i den här filmen på ett sätt.
Och han är ju inte arg på någon i sin grupp, utan han är arg på alla andra idioter.
Och Gunvald är väl ganska sansad i den här filmen, om jag inte helt. Alltså, han skallar inte någon. Nej. Han vill slå ihjäl Kapten Mård, men det får han inte.
Han hoppas att det ska bli slagsmål med Mård, så han får gå in där med sina handskar. Men det blir aldrig någonting med det.
Och ingen utskällning.
Nej, han skäller på Malm lite.
Jo, men det är inte...
Har vi överhuvudtaget några bevis mot den här grabben som kan förklara hela den här cirkusen?
Han har ju ingen Kristiansson och kvantdamp i den här.
Nej.
Så att det är ändå bra gjort av Lassgård att på något sätt passera med godkänt utan att ha så mycket att göra.
Ja,
men det är ett tecken på att han är så bra skådis.
Mm.
Men jag skulle säga godkänd film. Frågan är ju dock, Potatismos är väl kanske bättre film.
Men den här är ju mer spännande än Potatismos.
Den är alltså det är det, man får väga. Potatismos, mindre tyskar som irriterar, men den är inte så spännande på det sättet. Jag tycker ändå mordhistorien här är mer spännande.
Ja, det blir ju mycket mer spännande när det är ett strypmord och pärlor som åker. Alltså, skotten på Savoy är ju inte... Ja, det är väl lite skrämmande det också, men det är ju så trevligt där med middag och fest och musik. Och här är det liksom en mörk lokal där hon blir strypt. Det är ju helt annorlunda.
Den får ett medelbetyg, men den hade lätt kunnat ha kommit upp där i toppen om man hade justerat lite småsaker. Så att, i alla fall en positiv känsla tar jag med mig från filmen, trots alla negativa saker som händer med tyskarna.
Potatismos är lite segare. Även om den har kanske överlag en större gäng roliga skådisar, så är det ändå vissa partier som är lite sega.
Ojämn, men okej. Vi får väl, det är mitt slutord för den här filmen.
Ja, men slutscenen när man presenteras lösningen som tittare är ju kul. Det är ju inte med så mycket. Det här är ju lite Agatha Christie-stuk.
Precis.
Som att alla är samlade och sen får man höra lösningen. Det är ju ett kul grepp.
Lite Poirot sådär. Han förklarar hur han tänkt. Sen har du väl inte haft så många misstänkta visserligen. Det är ju egentligen bara Gunnar som har varit misstänkt. Och Kasper och Kia vet vi. Alltså det är ju det.
Ja.
Vi vet ju att de inte är skyldiga. Men vi vet inte att Sundström är skyldig.
Nej.
Förrän i slutet. Så att det, är, det är både och.
Mm.
Men nu då? Nu ska vi ju ta oss hem till Stockholm nästa gång och gå ut på balkongen. Det är väl planen?
Ja, nu börjar flickmördaren härja i Vanadislunden.
Så det blir intressant, och för den har jag som sagt positiva minnen av. Vi ska inte gå in på mer än så. Men...
jag håller Mannen på balkongen högt. Nu var det ganska länge sedan jag såg den, så det ska bli kul att se om den. Men jag har ju sett den väldigt mycket. Här kommer ju Lillis in också.
Precis. Han har ju till och med berättat en liten anekdot om den inspelningen, så ska vi ta upp det också.
Just det, han träffade Gösta Ekman där under den inspelningen.
Tack för att ni har lyssnat, och vi hoppas att ni är med oss även nästa vecka där vi tar en titt på balkongen.
Hej!
Ni har grävt fram den där gamla skiten igen. Fint arbete.
Sakta i backarna här ett tag.
Ta bladet från munnen nu, Johannes, och upplys om det här akuta meddelandet vi har.
Ja. Nej, men jag noterade att En på miljonen ligger på SVT Öppet arkiv med Ulla Skog och Thomas von Brömsen i huvudrollerna, och sen Gösta Ekman. Den måste man ju hinna se, för den försvinner 24 maj. Så passa på och se den nu, för den tänker jag nog att vi kommer ta upp.
Mig veterligen så är den väl lite svår att få tag på, så att SVT Play borde de flesta kunna hantera. Så att det är väl därför också, det är lite akut, det brinner lite grann i knutarna.
Ja, nu är det bråttom.
Kolla på En på miljonen, den försvinner den 24 maj. Ja. Hej på er!
Loket, I love you!